Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
When people are happy with risk and embrace risk, then by definition, prices go high. When the cycle turns down, they generally sell at prices that are far too low.
This is not about getting more information. We live in a world where we have too much data.
I'm happy to report another stable quarter.
Hallå och välkomna till det sista avsnittet av Aktiesnack innan vi tar sommaruppehåll. Idag har vi Micke Syding med oss i podden. Han har bland annat drivit hedgefonden Futuris och blivit utsedd till Hedgefond of the Decade i Europa mellan år 2000 och 2009. Idag driver Mikael hedgefonden Antilop.
Mikael har ju gjort en intressant resa som jag gissar att många lyssnare skulle ha som drömkarriär. Först pluggade han på Handelshögskolan i Stockholm för att sen vara analytiker på både sell-side och buy-side, och till sist jobbade Mikael som hedgefondförvaltare, som uppenbarligen gick väldigt bra, för att sen då gå i pension med omkring 100 miljoner SEK på kontot vid 40 års ålder. Varmt välkommen till podden, Mikael.
Tack så mycket, kul att vara här.
Vi kan väl börja med hur allt startade för dig. Hur kommer det sig att du började plugga på Handels och riktade in dig mot en karriär inom finans?
Det var verkligen inte meningen. När jag gick på gymnasiet naturvetenskapligt så snackade vi ganska nedvärderande om allting som hade med ekonomi och ekonomutbildning att göra. Men det råkade vara så att en av mina gamla mobbare, han ville gärna gå på Handelshögskolan men kom inte in. Och vid det här laget, alltså i slutet av gymnasiet, så var ju liksom all mobbing, den var egentligen bortglömd. Men jag tyckte fortfarande att det var liksom lite roligt som en nagel i ögat att faktiskt gå på Handels. Men egentligen framförallt så var jag skoltrött och tyckte att då kan jag liksom slappna av lite grann med någonting där man inte behöver anstränga sig.
Så du skulle visa den jäveln helt enkelt?
Ja, det var väl lite av grunden. Planen var ju egentligen att gå teknisk fysik. Så jag sökte in till båda och tänkte, men jag sätter teknisk fysik på paus. Jag kanske om ett år börjar läsa det parallellt. Och så lär jag mig någonting på riktigt också. Men med tiden så vaggades jag liksom in i dels den här ändå relativa slappheten. Men också en flickväns pappa som sa, det finns ingen riktig poäng med den där dubbelexamen om du inte själv har en riktigt tydlig plan för den.
Många förvaltare beskriver också som väldigt positivt att ha en bakgrund som analytiker. Och du har gjort den här resan. Du har ju gått liksom först på Handels och sen så blev du analytiker och sen så har du varit förvaltare. Så berätta lite vad de här yrkesrollerna har gjort liksom med ditt tänkande och hur det har format dig som investerare till idag.
Mm. Man kan väl börja med att säga att de färdigheter som en analytiker verkligen har nytta av, men som blir lite mer sekundära som förvaltare sen. De färdigheterna, de tillgodogjorde jag mig egentligen mellan 10 och 20 års ålder. Då ägnade jag hela dagarna åt att koda på min lilla hemdator, och sen blev det en annan dator med tiden. Men det började med en ZX Spectrum 48K. Och det jag lärde mig av att sitta ensam som 10-åring och koda, det var till exempel disciplin och noggrannhet, uthållighet, fokus. Så ni kan ändå liksom föreställa sig, man sitter som 10-åring 1982 och på ett främmande språk. Engelskan kommer liksom inte helt av sig själv som 10-åring. Så ska man grotta ner sig i programkod och buggletande utan att ha någon vuxen och fråga egentligen. Dessutom med det här så kom också ett tvång att förstå både algebra och logik, abstrakt tänkande, och sen också tänka i termer av att man simulerar någon slags verklighet. Alla de här sakerna, det är precis vad en analytiker ska göra. Och när jag började som analytiker, vad som hände förutom då att jag kunde använda de här färdigheterna var att äntligen var det någon som knöt ihop bokföring och räkenskaper med faktiska verksamheter. Innan dess på Handels, det kändes för mig som totalt främmande öar. Nu går jag in i den här klassen och så lär jag mig bokföring. Och nu går jag in i den här klassen och så kanske vi har någonting som heter värdering. Och sen var det någon annan liksom, typ av utbildning som möjligen liksom, hade lite grann med verksamhetsanalys att göra. Men egentligen oerhört lite. Alltså, man skulle kunna tro att man skulle förstå hur företag fungerar. Men i alla fall inte när jag läste på Handels 90-94. Men så att det första som hände som analytiker, det var just att knyta ihop de här, att göra att när jag tittar på en resultaträkning eller balansräkning, då började jag förstå att det här är ju saker som faktiskt händer på riktigt i ett företag. Vad de gör är att man tar ju någon slags input, människor och material, och så tar man liksom någon slags know-how och så knådar man ihop det här och sen har man då en produkt. Och det här ska man på något sätt få under näsan eller framför ögonen på en kund så att den liksom inte riktigt kan värja sig utan trycker på en köpknapp eller liksom öppnar plånboken. Och jag tror att det här var det som hände som analytiker, att jag verkligen förstod att ett företag måste ju skapa sina intäkter hela tiden, varje dag. En annan var att man kan värdera bolag på olika sätt. På Handels så trodde jag att det är bara discounted cashflow som gäller. För min lärare hade nämligen sagt, det här är det enda korrekta sättet att värdera en verksamhet eller ett företag.
Idag kör du DCF då? Eller?
Nej, för det är exakt fel. Men det är fortfarande en metod som egentligen är det enda korrekta sättet att värdera någonting.
Teoretiskt sett.
Ja. Du betalar ut 100 kronor och du ska få tillbaka 100 kronor plus lite till. Mm. Eller så vänder du på det och säger, jag kommer få tillbaka 100 kronor lite då med en viss säkerhet och en viss liksom utspriddhet i tiden. Vad är det då värt för mig givet mina alternativräntor och alternativkostnader? Och då är det DCF som förklarar precis hur det här ska vara värt. Men samtidigt så alla ingående parametrar, de är så oerhört lätta att manipulera. Så därför så blir det blir bara helt enkelt exakt fel.
Och problemet är mycket också att det är väldigt långt fram i tiden som vissa parametrar avgör väldigt mycket. Till exempel terminal value, vilken back man har där och så vidare.
Ja,
och det är väldigt svårt att veta.
Det är ju ingen som sitter kvar där 10 år senare och väntar på att du ska få de där intäkterna. Och under tiden så har räntan gått från 1% till 10% och ner till 1% igen. Och så agerar folk som använder DCF som om dagens ränta ska gälla i 50 år. Så därför så egentligen så ska man ju använda olika räntor för varje år man diskonterar. Det är det liksom korrekta sättet som ska använda hela räntekurvan ända ut liksom 50 år ut i tiden. Och sen ska man låsa in alla variabler inklusive sin egen räntekostnad. Och det här är ju såklart ingen som gör. Därför är det fullständigt irrelevant egentligen med en DCF. Men vad man kan göra, det är att man kan till exempel gå långt bak i tiden. Och då behöver man inte göra prognoser, utan då har man ju alla framtida variabler klara för sig. Till exempel vinster och utdelningar och intäkter. Och sen kan man låtsas att man gör en DCF-analys eller en Gordon Growth-modell eller dividend liksom, värdering. Och så diskonterar du de kommande 50 årens utdelningar. Och då dyker det plötsligt det här magiska upp att genomsnittsvärderingen på börsen under typ de senaste 100 åren, den är sån att när P/E-talet är ungefär 15 eller när man använder en diskonteringsränta på ungefär 10%, då hamnar man liksom just där börsen är. Det är liksom det som är den historiska visdomen i de här multiplarna. Du ska ha 10% diskonteringsränta, för det är vad alla andra ändå kommer ha över tid. Och du ska titta på ungefär PE 15, för det är det som kommer ge dig 10% avkastning om året i snitt över tid. Så det är hållpunkten. Och är det över det här, alltså om P/E-talet är över 15, då är det dyrt. Är det under 15 så är det billigt. Om det är ett typ genomsnittligt bolag. Och det blir det ju alla förr eller senare.
Man brukar säga att DCF är lite som en stjärnkikare. Att om man vrider lite på det så hamnar man i en annan galax.
Låter som en perfekt analogi, tycker jag. Just det, och sen var frågan också, vad lärde jag mig då som förvaltare? Man kan säga så här. Den senaste hjärnforskningen, den pratar om att vänster hjärnhalva, den är analytisk och stelbent och liksom tittar på en stol som att stolen består av liksom ben och plattform och ryggstöd och liksom missar hela helheten. Det är liksom DCF-analysen. Det är vad man i princip gör på analytikersidan. Man missar skogen för detaljerna. Sen kommer man då till höger hjärnhalva som analytiker, och plötsligt så är det egentligen bara helheter och kontext och den här liksom köttiga verkligheten som existerar som man hamnar i. Att då får man liksom försöka förstå liksom själva konstformen att investera. Plötsligt måste man ibland göra tvärt emot vad man tror. Och det här gäller ju inte minst när till exempel man är i en räntehöjningscykel. Vid vilka räntehöjningar ska man köpa och vid vilka ska man sälja? För det är inte alltid samma. Men för en analytiker så är det typ alltid samma man ska göra. Men det är ju inte så som förvaltare, för man tävlar ju i någon mening mot alla andra förvaltare. Det blir mycket tydligare att det här är en skönhetstävling, som Buffett säger, liksom en lek där man ska gissa vad andra ska gissa, att de ska gissa. Medan på analytikersidan, då är man mer liksom strikt och rigorös och säger, ja men det här är det teoretiskt korrekta svaret. Och det är också någonting som är användbart för förvaltaren att få ta del av massa olika analytikers teoretiskt korrekta som data och resonemang.
Men den hedgefonden som du drev mellan 2000 och 2009, eller du var på den lite längre, men det var då ni fick det priset, alltså Hedge Fund of the Decade. Vad var liksom placeringsstrategin där och varför fick ni det priset?
Vi var en klassisk long short equity fond med kanske en genomsnitts exponering mot börsen på ungefär plus kanske 30% över tid. Ibland var vi så mycket som plus 150%, alltså med leverage. Och ibland låg vi, till exempel 2008, så låg vi på ett snitt på minus 50%, alltså 50% net short. Det här är ganska ovanligt liksom stora spännvidder, och framförallt om man gör det åt båda hållen. Och vi hade aktier över hela världen, men med fokus på Skandinavien och Europa. Men ibland hade vi 30% i Europa och ibland hade vi 30% i Sydkorea. Så då förstår man att vi har liksom ganska stora frihetsgrader i den här fonden. Vi vann priset för att vi hade en av de högsta avkastningarna av fonder som var minst 500 miljoner dollar i förvaltning. Det låter ju pyttelite nu för tiden, men gränsen för att vara en klassad som en stor hedgefond var 500 miljoner dollar. Vi hade ungefär 1 miljard dollar. Vi hade väl lite mer på toppen. Och vi placerade i alla olika branscher, och som sagt då, som long short, precis som vi ville. Och vår avkastning låg i kanske topp 5, topp 10 av de här största. Jag vet att när shortlisten kom ut, så vi fem som var shortlistade, som liksom låg i toppen, vi hade ju väldigt likartad avkastning ändå. Mm. Någonstans mellan 200-300% över liksom just den specifika mätperioden. Sen tyvärr så exkluderades ju vårt superrally i slutet av 1999, och det hade ju liksom, hade det varit med, då hade det nog varit precis no contest. Liksom. Då hade vi definitivt liksom, då hade vi spöat de andra med 2x. Mm. Men nu var det var tight på total avkastning, men vi hade väldigt låg volatilitet. Alltså i början, de första åren där 2000 till 2004, då hade vi en standardavvikelse på 2-4% om året. Nu förstår ni vilken sharp vi hade när avkastningen var som så här 20-30% på ett år. Och dessutom, det som fick oss att vinna över kanske framförallt Nektar, som också var shortlistade. De hade också en fantastisk avkastning och låg volatilitet. Det var någon annan nyckeltal som Kent Janér brukade lyfta fram. Liksom att det här är ju liksom gold standard på något sätt. Men de hade ett minusår och vi hade noll minusår av de här 10. Och det tror jag liksom fick juryn att i slutändan tycka, om inte det är hedge, vad är då hedge? Mm.
Du uttryckte ju tidigare lite kritik mot DCF:en. Så hur värderar du aktier idag och hur gjorde du det på Futuris?
Ja, alltså på Futuris så fortsatte jag nog ändå liksom ganska mycket med stora DCF-modeller. Alltså så här klassisk sell-side-analysmodeller med hundratals rader där man bryter ner varenda resultat. Alltså, så här gör man i grund och botten. Man tar resultaträkning och sen varje rad i den, till exempel intäkterna, så bryter man upp den i dess komponenter. Alltså hur många enheter och vilket snittpris per enhet. Och sen bryter man upp det i sin tur i olika produkter. Alltså, pratar vi om Apple, då blir det liksom, du har en iPad och du har en telefon och du har en dator och du har olika modeller av dem. Så du kan bryta upp det här hur långt något som helst. I slutändan så får du liksom då det här kassaflödet, och jag gjorde diskonterade kassaflödesanalyser, men framför allt så lärde jag mig att vända på den diskonterade kassaflödesanalysen och se att givet mina prognoser, givet andras prognoser och givet vad det är för börskurs just nu, vad har då marknaden implicit för avkastningskrav, och vad med mina prognoser och samma variabler blir det för teoretisk avkastning per år för det här bolaget, liksom, givet att man liksom spolar fram hela processen en 3-4 år. Så jag använde ju någon slags DCF, men jag manipulerade den fram och tillbaka snarare än att försöka räkna ut ett exakt värde just idag.
Mm.
Men successivt så gled jag över till att inse att men det är ju inte så här jag själv egentligen tänker. Och jag noterade också hur sell-side-analytikerna mer och mer, liksom, när de skulle förklara varför de hade en riktkurs egentligen, så sa de att ja, men eftersom den här har handlats till P/E 20-27 de senaste 5 åren, så tror vi att det kommer de göra fortsatt. Sen var inte de så, de hedrade inte intervallet så mycket, utan de sa eftersom det handlas P/E 20-27 de senaste 5 åren, så tror vi att den kommer vara värd P/E 28. Det var liksom mer klassiskt då, för den kommer alltid vara lite mer värd än en top-end av det senaste intervallet. Så att jag gled över mer och mer då till att titta på och triangulera med ett antal olika multiplar. Gärna då EV-sales, EV-EBIT, alltså egentligen då hela bolagsvärdet relaterat till rörelseresultatet. Vad man gör då är att man slipper problemen med skulderna. Ett annat sätt att uttrycka det är att man egentligen tar hänsyn till skulderna, men bara på ett annat sätt. Och vad jag ville, det var att se att de här variablerna, och särskilt med någon typ av riktkurs som jag hade i åtanke, inte skulle avvika mycket från hur de brukade göra. Och sen ovanpå det så har jag också alltid en slags ankare i form av en teoretisk okej absolut värdering. Och då kommer vi tillbaka till det där som jag sa inledningsvis, att PE 15 eller motsvarigheten för EV sales eller EV EBIT, det är ju bara liksom manipulera runt variablerna. Det är vad som är en standardvärdering. Om det ska avvika mycket från det i ens prognoser, då måste man ha väldigt goda skäl. Och det är där verksamhetsanalysen kommer in.
Du gick ju i pension efter Futuris när du var 40 år. Och sen så hade du lite paus och gjorde någonting annat. Och sen startade du en annan hedgefond som heter Antelope som du driver idag. Hur är den strukturerad?
Vi är 4 förvaltare. Internt i fonden så har vi 8 olika strategier. Men utifrån sett, oavsett om du är vår custodian eller Finansinspektionen eller en kund, så ser du bara en fond. Och vad den här fonden då innehåller, det är alla typer av tillgångsklasser. Alltså det är jordbruksråvaror, kaffe, socker, vete, det är aktier, det är valutor, det är räntor. Det är egentligen allting utom direktägda fastigheter. Så vi hela liksom spannet av tillgångsklasser. Vi har hela spannet av, ska vi säga, beslutstyper, alltså från diskretionär, till exempel fundamental förvaltning när man tar liksom den människa som tar besluten, till algoritmstyrd handel där framförallt Martin Sandqvist, han har en massa modeller som ger honom förslag på så här borde du. Det här är liksom mina modellens bästa tips nu, och så lägger han sista handen vid det innan affären görs, så den är inte helt automatiserad, men i princip så har vi hela det spektrumet också. Vi har även en del affärer, de görs med liksom månader eller års beslutshorisont, och en del affärer görs med bara minuters till timmars beslutshorisont. Så vi kombinerar helt enkelt ihop så många olika varianter av investeringar vi kan komma på, så länge de är okorrelerade och marknadsneutrala. Så till exempel den strategi som jag förvaltar, som är en av 8, den heter Long Short Equity Fundamental, och den är market neutral. Då har jag lika många longs som shorts.
Ja. Har du ditt privata kapital i Antelope?
Nej, det har jag inte. Okay. Anledningen är att jag är fullinvesterad i annat helt enkelt. Det är en massa onoterat som är illikvitt. Jag har i och för sig en liten portfölj som Anna Svan förvaltar åt mig. Och den skulle väl egentligen kunna bara avvecklas och stoppas in i Antelope. Men då är det så att vi av olika skäl så har vi inte så håller vi igen på antalet kunder fram till nästa år.
Vilka är största positionerna som ni har i fonden idag?
Det är då flera hundra positioner i fonden, och jag har ju liksom bara i min strategi har jag oftast ungefär 42 positioner. Så min största position, det är Agnico Eagle Mines just nu. Den utgör 0,25% av hela Antelopes portfölj. Så det är den största.
Är det lång då, misstänker jag?
Den är långa. Och till helt nyligen så hade jag Swedish Match och Twitter också som mina största longs. Eller de var väl egentligen större än Agnico och Eagle. Alltså särskilt Swedish Match. Och särskilt efter budet, då blev den överlägset störst. Ja, vi har en väldigt stor riskspridning. Det finns alltså inga sådana enstaka investeringsrisker, kan man säga.
Och efter vårt samtal som vi hade hos Nordnet när vi träffade varandra på den här releasefesten, så misstänker jag efter det samtalet att du är short Tesla.
Jag var ju short då, och jag tror att jag faktiskt har hunnit både köpa tillbaka dem, sälja dem och köpa tillbaka dem igen efter det. För den rör sig ju ganska kraftigt. Och just nu har jag ingen position i Tesla. Jag täckte hela positionen nyligen på cirka 645. Så jag hade turen att liksom nästan pricka en botten där. I intradag var den ju klart lägre. Men nu letar jag efter nästa läge att ta den. Och just nu så tror jag ganska mycket på ett rapportstyrt sommarrally. Får vi se, jag vet inte hur snabb publiceringsfrekvens ni har här. Men så jag tror juli, kanske till och med en del av augusti, kan bli riktigt, riktigt positivt. Och bara igår kväll så såg jag Goldman Sachs komma ut med en kraftig köprekommendation på Tesla. Så om investmentbankerna av olika anledningar får för sig att hjälpa upp den här kursen, kanske för att det är en ny emission på gång eller någonting liknande, så tror jag att ett sommarrally, och särskilt en sån aktie som Tesla, där det finns mycket fans som absolut inte har gett upp caset. Så den kan gå rätt högt. Den kanske till och med till 1000, som är Goldmans prognos. Men någonstans kring 800, 900 och 1000 så kommer jag successivt börja ta en ny kort position.
Du har ju länge haft ganska starka åsikter om Tesla. Vad ser du för bolaget på lång sikt?
Så nu står den då i ungefär $690. Jag tror att den kan falla till en tiondel, alltså typ $69. Och anledningen är att nu kommer ju all den här konkurrensen som man har pratat om. Det är lite märkligt nästan att man ska behöva vänta till 2022, 23, 24 till själva bilarna kommer ut på marknaden innan man vågar tro att det faktiskt går för riktiga biltillverkare att tillverka elbilar. Men så är det tydligen. Så att här har man fått vänta sedan de här första casen om att Tesla är ju bara en liten nischtillverkare. Sen de dök upp där 2016, 17, 18. Men nu kommer ju allt det här på riktigt. Plus att det är massa andra saker som kommer i fatt Tesla med dålig produktionskvalitet. De tar mycket genvägar med både material och sättet som de skruvar ihop bilarna i tält istället för riktiga fabriker. Så det jag ser framför mig, det är ja, alltså bolaget kan mycket väl växa antalet bilar från liksom nuvarande cirka 1 miljon bilar till kanske ett par tre miljoner bilar per år. Och omsättningen då kanske liksom också kan dubblas, tripplas härifrån på faktiskt bara några år. Och det här är då, jag ansluter mig ungefär till marknadens genomsnittsprognoser. Det tror jag absolut kan hända. Men däremot så har jag svårt att tro att de ska kunna upprätthålla den här artificiellt höga marginalen som de har nu. Och den har ju då varit hög för att de har haft subventionerade fabriker när de etablerar sig någonstans. Och även när de sen bryter mot villkoren för subventionerna, som kan liksom uppgå till $1 miljard för en enstaka fabrik, så behöver de inte bli återbetalningsskyldiga, för det skulle vara pinsamt för politikerna. De har fått subventioner i form av extra pengar för, alltså för varje såld bil. Och de har också fått såna här zero emission vehicle liksom, kuponger som de sen kan sälja på marknaden. Det vill säga för att en elbil då ansågs vara så miljövänlig att andra biltillverkare måste köpa såna här SEV-kuponger av Tesla. Så alla de här subventionerna, just det, plus att de har inte en ordentlig avsättning för garantiåtaganden, utan i princip kan man säga att deras modell bygger på att deras bilar aldrig behöver servas. Vilket ju då är precis motsatsen till vad verkligheten visar. Men då gör de så här goodwill repairs. Så alla de här sakerna, det är det som gör att det ser ut som att Tesla har en jättehög positiv marginal på sina bilar. Men egentligen så är det här bara en helt vanlig plåtknycklare. Och antagligen sämre än de andra. Så om de kommer göra positiva marginaler på sina bilar, så tror jag att det kommer vara i den liksom mittre till undre genomsnittet för bilbranschen.
Nu är det ganska uppenbart att du betraktar Tesla som ett bilbolag, alltså en biltillverkare, men de har ju också software som många bulls hävdar är en stor del av caset. Har du någon insyn i liksom deras mjukvara?
Ja, alltså jag glömde ju det. Det är ju hela deras marginal i princip. De säljer ju den här fake self-driving som för $12,000, och den funkar inte, och varje år så påstås att men snart så blir det en robottaxi av det här. Men det verkar snarare för varje år som går så kommer de längre och längre ifrån att den här faktiskt kan klassas som någonting högre än level 2 av 5. Alla oberoende undersökningar så sätter Teslas autopilot absolut liksom sämst. Och nu börjar de olika myndigheterna i USA kräva in liksom data och gör faktiskt riktiga undersökningar till slut. Och det vill säga att de vågar nu när kursen faller. Så att FSD, det är egentligen hela grunden till Tesla-caset. Och det sa ju Elon Musk själv också högt på någon konferens här för bara någon vecka sedan. Att utan FSD så finns det ingen anledning att äga Tesla-aktier. För det är ju vårt case. Det skapar marginalen. Det gör att man hellre vill ha en Tesla än någonting annat. Men om den inte funkar, vilket jag tycker börjar bli allt mer uppenbart, då finns det absolut inget case för Tesla. Då är det ju bara en dålig biltillverkare som inte ens har en mjukvara. Just det, och frågan var så här, om jag ser det som en biltillverkare. Ja, alltså intäkterna är ju till 85% bilar. Och resten är liksom, ja, det är lite oklart vad det är. Men visst, de säljer de här soltaken. Men det är ju fantastiskt hur liten del av av verksamheten som de ändå utgör. Alltså soltaken och batteripanelerna för energilagring.
Sen är väl också frågan så här, hur mycket EBIT som är bilar och software och även vad det liksom kommer vara i framtiden.
Ja, precis. Då får man ju fundera över det. FSD, som man ju då ändå säger, alltså deras autopilot, den utgör nog liksom nästan 100% om man justerar lite här och där för deras marginal. Särskilt om man börjar ta bort subventionerna. Så att ja, det är 100% ett mjukvaruföretag. Men den mjukvaran, den är för att köra bilar. Om de får den att funka, och de är de enda som får den att funka, av någon anledning så gör de ett teknologiskt breakthrough som ingen annan gör. Ja, då blir det här plötsligt ett mjukvaruföretag som kan sälja den här till alla som tillverkar en bil. Det kommer bli en sån enorm konkurrensfördel. Ja, men då kan den här aktien stå i precis vad som helst. Men jag tycker det finns ingenting som antyder att de ska få mjukvaran att funka. Så i princip vad de gör nu, det är kränger ut en skräpprodukt, och det är 100% av deras EBIT, och den kommer försvinna.
Har inte till och med Elon varit ute och pratat lite negativt om deras möjligheter att få det här FSD att funka i närtid?
Jo, alltså det är ju fantastiskt hur han lyckas på produkt efter produkt. När han lanserar dem och så säger folk, ja men det här är jättesvårt att tillverka. Och han bara, nej, det ordnar sig. Vi slänger ut den och sen så betatestas den och sen får vi miljarders datapunkter. Och sen 5 år senare, eller när han liksom har ljugit sig blå om det här i 5 år, så säger han, vet ni, det är vansinnigt svårt att få det här att funka. Det är ungefär som när Jay Powell igår sa, vi har lärt oss nu att det där med inflation, det är knepigare än vi trodde.
Och ett sätt att diversifiera sina investeringar är att investera i vin. Och det kan man göra genom Rare Wine Invest.
Rare Wine Invest hjälper dig att bygga en stark vinportfölj med exklusiva viner från framförallt då Champagne och delar av Italien och till viss del också den nya vinvärlden i Napa Valley. Och de jobbar med ungefär 0,1% av allt vin som produceras runt om i världen då de anser att just de här vinerna har en stark investeringspotential då tillgången allt som oftast är liten men efterfrågan är väldigt hög.
Och en viktig aspekt när man investerar i vin det är att inte ha bråttom. Har man en tilltänkt tidshorisont på 6 månader, då är nog inte vin rätt att investera i. Utan det här är någonting som man borde ha i minst 5 år och tänka på den långsiktiga biten. Så Rare Wine Invest hjälper till med allt från rådgivning, val av viner till din portfölj, lagring samt försäljning av portföljen också.
En annan sak som är intressant med vin är att vin oftast har en konstant produktion, vilket innebär att en producent inte helt plötsligt bara kan bestämma sig att dubbla sin produktion till nästa år och ändå behålla samma kvalitet. Då efterfrågan för exklusiva viner ökar varje år, där man framför allt då ser ett större köpsug från Asien och i Kina, så gör det här att priserna skjuter i höjden. Så att det är ekonomisk teori bakom det här, alltså utbud och efterfrågan. Och vin konsumeras kontinuerligt och försvinner då från marknaden samtidigt som vinet bara blir bättre och bättre med några års lagring. Så det är andra faktorer till att efterfrågan ökar och således också att värdet ökar.
Och en stark fördel för Rare Wine Invest är att de tillhandahåller det enda tullfria lagret inom EU där privatpersoner samt bolag kan lagra sina vin och sprit helt utan att betala moms eller punktskatter. Så vill man lära sig mer om hur och varför vin är en bra investering, då kan man ladda ner Rare Wine Invests investeringsguide på rarewineinvest.se. Och där finns även kontaktuppgifter till det svenska kontoret om man vill komma i kontakt med någon av deras rådgivare.
Vi säger stort tack till dagens sponsor, Rare Wine Invest.
Ja, men om vi backar lite till när du började på 90-talet, hur har liksom branschen förändrats, tycker du? Ser du några skillnader idag mot hur det var för 25 år sedan?
Nu finns det ju massor med data tillgängligt. Ingen kan skylla på att de inte kan göra en analys för att de inte kommer åt företagen. Dessutom har vi det här med fair disclosure, alltså företagen får ju inte hålla på och smygmassera analytiker med data. Utan nu finns mycket större möjligheter att göra en seriös analys om man vill. Det här betyder att de som är noggranna och de som på riktigt försöker tänka ut hur får jag tillbaka mina pengar, när och av vem när man köper ett bolag, de kan göra det. Så de noggranna, de blir noggrannare och har möjlighet att göra det väldigt, väldigt billigt, vilket inte minst ni har visat. Och de som är liksom slarviga och slappa, de har blivit ännu liksom sämre på marknaden. Det finns ännu fler Robin Hoodare som tror att det där med memes, det är det som är marknaden. De tänker inte ens att det finns ett företag bakom den där ticken, utan allting, alltså alla shitcoins och alla bolag, bara man kan namnet och lite grann kollar hur kursen går, så tror man att man har gjort en analys. Och det förstärks också av hur enkelt det är att få tillgång till olika typer av tekniska analysverktyg, eller i alla fall olika sätt att dra linjer i en graf. Och de där linjerna, de är inte sanna, men vårt mönsterseende får oss att tro att de är sanna. Så mycket, mycket större möjligheter, men det har också gjort många, många fler till klantskallar på marknaden.
Sen är det väl också så att handeln har ju blivit avsevärt mer lättillgänglig också. Det vill säga att man har liksom mäklaren i sin ficka. Det gör väl också så att liksom många kommer in på marknaden som kanske inte bör vara där också. Till exempel Robin Hood är ett jättebra case på det.
Ja, det är liksom 20 miljoner personer och de flesta ska nog inte vara där. Och de har dessutom liksom köpt Robin Hood-aktier.
Med häv.
Ja, och en annan förändring är också att det blir mer och mer passiv investering. Alltså under bara liksom de här 30 åren så har mängden indexfonder och indexliknande eller momentumföljande fonder, det kanske liksom har gått från 10% till 55%, eller egentligen ska du räkna med alla såna här skuggindexföljare, då är det nog snarare 80% som är momentum och passiv, och mäter man själva handlade volymen, då kanske det snarare är 90%. Så det gör att marknaden fungerar på ett helt annat sätt. Det är mycket snabbare, den tar mycket snabbare till sig olika nyheter. Jag upplevde i alla fall att mellan ungefär 94 och 2014, alltså de 20 åren, så upplevde jag att man kunde göra en fundamental analys. Man kunde se varför marknaden ligger lite efter i sin kunskap i ett kvartal eller två. Ta position på det och sen invänta de där kvartalen. Och så när kvartalen dyker upp, om de slog förväntningarna och liksom var lite bättre, då gick också kursen upp. Nu så ska allting liksom ske med kroppsfinter både fram och tillbaka några gånger, och det är tvärtom reaktioner hela tiden för att ja, men du trodde att jag trodde, ja ni vet. Så jag upplever att marknaden har blivit bara mycket mer av ett reflexivt, som Soros skulle säga, ett reflexivt känslo- och gissningsspel, åtminstone i det korta perspektivet, än det var förr. I gengäld så ger det ännu större möjligheter för den som har värdefokus. Men då behöver man också uthållighet och is i magen, för man kanske får sitta där i, liksom i flera år innan liksom värdecaset börjar liksom manifesteras på riktigt.
Tror du det har att göra med att det finns mer tillgänglig lätt information, exempelvis online, som är väldigt kortsiktig, så att man kan kolla på mer kort fakta och därför tappar man lite den här längre värdeperspektivet?
Ja, det är nog så. Man kryper successivt in närmare och närmare och tittar på det där trädet, och man liksom, till slut så ser man ju bara barken och myrorna, och man fokuserar på någonting helt annat än vad som egentligen styr värdet, och det är skogen som är där runt omkring. Så det här är verkligen ett klassiskt exempel på hur man kan inte se både den stora och den pyttelilla bilden samtidigt. Och en viktig egenskap för en investerare, det är att försöka ändå anstränga sig för att ta ett kliv bakåt ibland och ett kliv inåt ibland, så man heller inte missar viktiga detaljer. Det här var för övrigt våra viktigaste anställningsfrågor på Futurus när vi anställde 3-4 analytiker kring 2006. Att vi körde case som tvingade dem i realtid att under en timme hoppa från just liksom ett makroperspektiv till ett mikroperspektiv.
Media har väl också spelat sin roll där, kan jag tänka mig. Liksom att informationsflödet är så otroligt mycket snabbare idag, och att det också stimulerar flockbeteende.
Ja, jag ska förekomma mig själv här nu och säga att jag menar inte på något sätt att säga att det var bättre förr. Det är snarare att det är bättre nu på alla sätt. Alla punkter i allt är bättre nu än förr, både det gäller marknaden och världen och livet och sådär. Men när det gäller just media så tror jag att när man tog klivet från papper till online, då kunde man mäta klicks, och klicks blev det viktiga, och klicks säljer annonser på ett liksom mycket förutsägbart sätt. Och därför så är ju bara uppmärksamhet värd någonting, inte sanningen. Det är inget problem så länge man vet om det och kan anpassa sig till det, men man ska också veta om det.
Vilka sektorer tycker du ser mest intressant ut på marknaden då?
Alltså mycket har att göra med den här omställningen till fossilfri framtid det är väl liksom lite oklart exakt hur det ser ut med miljön, men jag tror ändå att hjulen är satta i rullning. Oavsett om det har med miljön eller inte att göra, så behöver vi spara den olja och naturgas till exempel som finns. Vi behöver spara den till någonting, till det vi verkligen behöver den till. Och det kan ju vara mat eller plast eller någonting sånt. Så det är onödigt att bränna upp den här liksom begränsade resursen bara för att få el och värme. Och i och med att den här processen redan är igång, så tror jag att det är allting som egentligen har med så här mineraler och metaller, elmotorer, vindkraftsturbiner, så riktiga saker. Det är vad som behövs. Och det här är ju då en ganska långa puckar. Kan eventuellt vara lite svårt att investera på liksom bara just i höst. Men ska man då dra sig tillbaka lite grann i tidsperspektivet och kolla just i höst, då tycker jag att till exempel en hel del halvledarföretag börjar se riktigt, riktigt spännande ut. Till exempel Intel och Micron. Där är väl liksom Micron och kanske Applied Materials som är liksom mer liksom nedtryckta i skorna. Det är inte riktigt Intel. Men däremot om man tittar på liksom värderingsmultiplarna så som de ligger i marknaden nu, då pratar vi alltså att de här är värderade till 5, 6, 7 gånger vinsten företagen. Alltså Intel är någonstans där, liksom, kanske 10 i och för sig. Men vad som finns hos Intel, det är en positiv skevhet i som är framtiden, där tänk om Kina tar Taiwan och därmed får TSMC en helt annan typ av framtid. Ja, men då behöver västvärldens halvledarsektor, den behöver utvecklas. Och Intel är en av de få som kan ta över här. Och jag tror också att det är det som ligger bakom till exempel Alphabet och Apples satsningar inom halvledare. Att de förstår att vi kan inte vara beroende av Asien, för Asien är på väg åt fel håll för deras räkning. Och Intel har ganska nyligen offentliggjort sitt program för kontraktstillverkning. Vilket innebär att de till slut tar det där steget som TSMC tog och därför kunde springa om Intel. De som finns nu, de kanske vet att TSMC och ASML, liksom det här paret, det känns helt oslagbart i global halvledarindustri. Men för 20 år sedan så var ju Intel helt oslagbart. Det fanns ingen som någonsin kunde föreställa att något annat företag skulle kunna gå om. Den stora frågan man får ställa sig är tiden förbi då man kan springa om en branschledare? Så kan Apple bli omsprungna? Kan TSMC bli det? Kan, sådär, vilka företag ni än har i absoluta toppen, kan de bli det nu? Ja, så man har ju många gånger förr i tiden trott att ledarföretaget kan absolut inte liksom bli omsprunget. Men jag tror att inget är nytt under solen, utan det kommer ske igen. Och då tror jag på till exempel då, Intel. Jag gillar underhållning också. Till exempel Philip Morris cigaretter. Jag hade ju Swedish Match. Jag hade faktiskt även Philip Morris vid själva budtidpunkten, men den hände ju inte så mycket med. Vilket ju ändå blev, den blev ett bra par då, om det inte hände någonting med den och Swedish Match gick upp 50%. Och även Spotify tycker jag är superspännande. Man kan ju välja själv vilken del av underhållnings liksom, branschen man är intresserad av. Det kan ju liksom vara datorspel eller gambling eller som ljud och bild. Men jag tycker att Spotify har den bästa kombinationen av en produkt som jag tycker är hållbar, som är intim, som är något man kan bära med sig. Den har mobiliteten i sig på ett sätt som jag inte tycker till exempel tv-program och video har, alltså typ Netflix. Och tillväxtambitionerna är liksom super som spännande och trovärdiga. Alltså, det finns gott om utrymme för många, många fler lyssnare. Och hittills så har, alltså framförallt just då, Daniel Ek har ju visat en helt fantastisk förmåga i stil med Zuckerberg att gå från minsta entreprenör till superstrateg. Alltså han har ju lyckats spela ut hela den här oligopolistiska musikbranschen och få dem att acceptera streaming. Och sen har han lyckats göra sin produkt till den bästa i konkurrens med Alphabet, Amazon och Apple.
Om vi tänker på gå tillbaka till halvledarna lite, hur mycket tror du att värderingarna är dopade av senaste året och vad liksom är det med en historisk kontext?
Ja, alltså de är absolut lite dopade och det är en extremt cyklisk bransch. Det är inte så att marknaden är liksom efterbliven här på något sätt, utan den sätter P/7 för att den vet att marginalerna kan gå ner till noll eller till och med minus, inte minst i Microns fall. I Intels fall så pratar vi om dessutom att de går in i en period med extremt stora investeringar, så att det kassaflödet ska ju vara negativt i Intel ett tag. Samma sak i jag glömde nämna Meta Platforms innan, det är samma sak där, så det är några av de här företagen som har väldigt låga skenbart värderingar då för att de ska investera en massa och för att det är en cyklisk bransch. Så det är inte så att jag menar att om Micron handlas på P6 eller 7 och Intel på 10, jag menar ju inte att det är liksom riktigt P10. Det kanske egentligen är P20, men för de 20 så får man ett företag som om 5 år antagligen är mer än dubbelt så stort och som då har högre marginaler än de har brukat ha historiskt, för att det har blivit ett annat företag. Och då är de här implicita P20 väldigt, väldigt billiga. Men visst, det är inte på riktigt så att man köper något på P10. Men det sätter också fingret lite grann på hur det är med att köpa saker med låga multiplar. Det funkar sällan att bara göra en screening i något program efter låga multiplar. För marknaden har ju en anledning, oftast en väldigt god anledning. Men jag tror att just i Intels fall så har man gått för långt. Man har räknat ut företaget.
På tal om marginal, vad tror du ska driva Spotifys marginaler på lång sikt?
Alltså jag tror att bara med eget, alltså användargenererat innehåll och mer eget innehåll och större liksom scope i vad det är man faktiskt säljer för någonting. Olika typer av ljudprodukter, alltså det är både poddar och musik och liksom det finns andra saker man kan tänka sig som vi inte riktigt vet nu. Så ska de lyfta bruttomarginalen med liksom 1 procentenhet om året fram till sin vision som ligger kanske om 15 år. Då har de lyft bruttomarginalen från 25 25% till 40%. Och det är ingen konstig bruttomarginal för en sån här totalt digital produkt. Alltså ju större de blir, desto viktigare blir de också för själva ägarna av musik. Och det betyder att ägarna har också råd att släppa ifrån sig liksom fler och fler procentenheter. Lite grann som man liksom Apple under en period innan konkurrensmyndigheterna satte stopp fick ta, var väl 30% av alla intäkter av det som apptillverkarna fick in. Och det är ren vinstmarginal, eller inte ens vinstmarginal, det är 100% vinst på de 30%. Mm. Så jag ser inte det som någon särskilt stor stretch att ta sig till 40% bruttomarginal för en digital produkt när man är världsledare.
Du har ju ofta haft ganska stark åsikt om centralbanker och inflation och ränta också. Hur är din syn där nu?
Ja, alltså de lyckas ju vara som sämst när det gäller och sämst även när det inte gäller. Så varför tog man en marknad med höga skulder och vissa tendenser till överhettning, åtminstone liksom skugginflationsmått som redan liksom sprang i taket på massa olika håll, och så stimulerar man extra hårt samtidigt som man liksom genomför den här covid-nedstängningen, så att man saboterar liksom effektiviteten, själva maskineriet, det globala maskineriet. Det är så dumt och så onödigt, så man bara hoppar att de egentligen har någon liksom stor masterplan där någonstans i bakgrunden. Men jag tror ju verkligen inte det. Särskilt inte efter att ha läst boken Fed Up av Booth. Michel Martino Booth, någonting sånt där. Som visar hur de faktiskt tänker och resonerar inne i centralbankerna. Så dels gör man det. Man verkligen lägger upp bollen som en smash för att det ska bli riktigt, riktigt mycket inflation och problem. Och då, precis när världen är tappar lite tempo på väg in i recession, ja, men då höjer man räntorna istället. Det är en väldigt märklig mismatch. Och samtidigt så står väldigt kompetenta, erfarna makroekonomer och förvaltare och har stått vid sidan hela tiden och sagt, men gör inte så här, gör tvärtom. Så när centralbankerna får, för varje år som går så får de ännu lite lägre betyg av mig. Med allt detta sagt så tycker jag att även om det här är känns som osedvanligt dålig timing, så är det helt rätt att försöka höja räntorna, styrräntorna i alla västekonomier till ungefär 4%. Och sen får man ta smällen av vad det leder till. Tyvärr så blir smällen mycket större nu än om man hade gjort det för ett år sedan, eller för två, eller för tre, eller för, det hade varit bättre ju tidigare du gjorde det, och egentligen helst skulle du bara lagt dem på 4% och sen liksom lagt det i grundlagen och sen steppat undan och låtit marknaden ta hand om lånekostnader.
Jag har ju sett att du gillat Ray Dalios take på det här heller också. Vad är det där du tycker är bra?
Vad han sätter fingret på, det är den här liksom ständiga dikotomin med, är det annorlunda nu eller är allting alltid samma? Och svaret är, det är ju både och. Allting är alltid samma, men det gäller att hitta rätt perspektiv. Och just nu så säger Ray Dalio, världen utvecklas i ungefär 100-åriga perioder. Det är inte riktigt vad han säger, men det blir också, det blir ändå lite grann den praktiska konsekvensen av hans analys av långa cykler där stormakter tar över efter varandra. Och när de tar över efter varandra, då kommer man in i nya paradigm där det gäller nya valutor, nya handelssätt, ny politisk ordning, ny frihet och öppenhet. Och just nu så ser det ut som att USA är på väg att tappa sin topposition och Kina är på väg upp. Och då liksom när de blir tillräckligt lika, då kommer det leda till någon slags liksom större konflikt. Det här passar också in i fourth turning-teoribygget, men den bygger på liksom helt andra variabler av bara den mänskliga naturen. Och då kan man på ett sätt säga, det som det alltid har varit, det går bra i 100 år och sen kommer en konflikt och sen ny världsordning och så blir det likadant igen. De nästa 100 år blir som de förra 100 åren och så här har det liksom alltid sett ut. Men ett annat sätt att se det på, det är att alla vi som har levt nu, vi har levt i ett paradigm. Möjligen kanske uppdelat i två delar. Alltså först efterkrigstiden fram till kalla kriget och slut 89, och sen har vi levt i den här liksom underbara liksom Goldilocks globaliserings liksom eran från 1990 och framåt. Den tar nu slut. Det är åtminstone mycket, mycket sannolikt, och vi har redan sett liksom de här förskalven i form av finanskrisen 2008, sättet som centralbankerna reagerar på med liksom allt mer desperata åtgärder och även politikerna med bröd och skådespel för folket och universal basic income. Vi har sett det i form av olika typer av upplopp och demonstrationer. Alltså dels den här Reclaim the Street eller Occupy Wall Street också där kring 2008. Så de här George Floyd-kravallerna. Så det kokar i världen av missnöje med förmögenhetsklyftorna. Och nu har vi nog nått så långt, och det är det här Ray Dalio då också säger, att när man börjar se penningtryckande och helikopterpengar som svar på att inflationen gröper ur ekonomin för de fattigaste, ja, men då har man liksom passerat förbi krönet när systemet håller ihop. Så på så sätt så gillar jag att han säger allting är alltid som det brukar vara. Det vill säga, nu är det dags för någon typ av revolution. Och då blir det skatt eller slagsmål.
Så du tror det kommer bli lite värre innan det blir bättre igen?
Ja, resten av 20-talet så tror jag att det kommer hända väldigt mycket spännande saker. Det kommer vara stora relativa rörelser som gör att man får stora möjligheter att både bli rik och fattig. Navigerar man rätt under 20-talet, liksom fram till cirka 2030 när Kina invaderar Taiwan, då kan det här bli helt fantastiskt för dem som orkar och vågar.
Om du får nämna en egenskap som du tror är extra viktig när det kommer till att nå framgång på börsen, vilken skulle det vara?
Att vara prestigelös och lära sig nytt hela tiden.
Ja, men med de orden får vi börja runda av den här intervjun. Det har varit mycket intressant att prata med dig, Micke. Mycket intressanta takes om Tesla, semiconductors, inflationen och räntan. Och jag håller med mycket om vad du säger. Politiken just nu är ju ganska märklig och har stora möjligheter att leda till konflikter och sämre tider. Så att det är spännande tider framöver. Det gäller verkligen att tänka innan man investerar. Och stort tack till alla lyssnare för idag.
Stort tack, Micke, och stort tack till alla lyssnare såklart.
Ja, tackar. Sista tipset är att omge sig med rätt personer. Det är liksom en superkraft.
Suveränt. Visa ord.
Med det så säger vi glad sommar och hej då.
Hej då. Glad sommar, hej då.
Inget som har sagts i den här podden är rådgivning eller rekommendationer. Eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden. Gör alltid din egen analys och alla aktier är förknippade med risk.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.